Jag är numera 1,87 lång. Innan var jag 1,88. Jag väger ungefär 93 kilo. Alltså en ganska stor, kraftig kille. Jag har runt ansikte. På sommaren har jag mustasch, men nu är det vinter så nu har jag skägg. Så jag har ganska kortklippt hår och så har jag runda glasögon. Så har jag blå ögon och idag har jag tobaksfärgade manchesterbyxor, svart t-skjorta och en kortärmad så kallad guayavera som är en kubansk broderad skjorta, svart i svart på mig. Så har jag ett afrikanskt armband som jag har fått av en kompis och så har jag en klocka på andra armen.
Sen det här med mustaschen och de runda glasögonen, det är lite sådär Michael Wiehes signatur på något sätt. Har du alltid haft det, eller är det som man inbillar sig att du alltid har haft det?
Jag har haft det väldigt länge. Mustasch la jag mig till med redan, jo det är precis när jag hade slutat skolan, tror jag. Mina runda glasögon fick jag i lumpen. Och jag tror att det var ungefär då som John Lennon var med i någon film av Richard Lester där han spelade soldat och hade likadana runda brillor. Så att då kunde man ha dem även efter man hade blivit frikallad från lumpen, kunde man fortsätta ha de runda brillorna.
Vi sitter i Mikael Wiehes arbetslägenhet i centrala Malmö. Här går han igenom och funderar på vilka låtar och vilka versioner av låtar som ska få vara med på en kommande samlingsbox. Och här ska han snart börja skriva ihop låtar till en ny skiva. Ännu så länge finns idéerna på en massa små papperslappar och inspelade på fickminne. Här finns en stor flygel, några elektriska klaviaturer, dator, ett litet mixerbord och en samling stränginstrument på väggen. Och på väggen hänger också två Grammis-plaketter. Den ena från 1988 för bästa textförfattare och den andra från 2004 för bästa visa. Årets Grammis-utdelning är den 30 januari och det finns chans för nya plaketter att hänga på den Wiehska väggen. Plattan med Dylan-översättningar som han gjorde med Tota Näslund, den är nominerad i klassen Årets visa. Och så har Mikael Wiehe också skrivit låtar till hyllningsplattan Bra dagar som gavs ut efter Tota Näslunds bortgång. Men vad betyder då en Grammis?
Om jag ska vara riktigt ärlig så för mig betyder det inte ett skvatt. Därför att detta är skivbolagen som på något vis utser vilka skivor de vill tävla med. Och jag förvånar mig, har förvånat mig många gånger över vilka skivor som då ska jämföras med varandra. Och tycker inte alls att de går att jämföra. Och förstår inte hur man ska kunna välja den ena framför den andra. Alltså, för mig tror jag egentligen bara att det betyder att mitt namn fläktar eller fladdrar förbi ytterligare en gång i någon sorts sammanhang, och det är ju i och för sig alltid bra. Men för en ung artist som inte har synpunkter på ifall man kan tävla med musik eller ej, så kanske det betyder en uppmärksamhet och ett litet steg framåt i karriären, och det kan jag ha förståelse för.
Kommer du att gå på prisutdelning?
I så fall ska man ju ta sig upp till Stockholm och det kostar pengar. Och sen ska man bo på hotell och det kostar pengar. Och sen ska man sitta där och det tar tid. Och sen tänker man inte för den. Om man har gjort allt det här i onödan. Aldrig i livet.
Den vanliga bilden av Mikael Wiehe är han som skriver politiska sånger. Men det finns mer. Han har skrivit två musikaler, Dåliga människor och Puttehågen, texter till filmmusik, tv-seriemusik, och ibland dyker det upp debattartiklar eller krönikor i diverse tidningar. Dessutom började han sin bana som jazzmusiker, liksom flera andra inom proggen. Vid 17 års ålder spelade han saxofon i bandet Cooling's Traditional Jazzmen. Och förr eller senare ska han nog skriva någon sorts självbiografi. I kraft av livets gång, som han säger, så har han samlat på sig en hel del långa historier som han skulle vilja berätta. Redan nu finns det en intervjubiografi som Stig Hansén har skrivit. När tidningen Sydsvenskans Håkan Engström recenserade den så skrev han citat: Mikael Wiehe år 2006 kan verka efterklok eftersom han är en reflekterande man, men bara vid ett tillfälle ber han om ursäkt. Slutcitat. Jag undrar om detta också betyder att det bara finns en sak som Mikael Wiehe ångrar om han ser tillbaka.
Att ångra någonting innebär att man, för mig, om man ska ångra någonting, så innebär det att det borde ha funnits ett annat alternativ i stunden. Annars är det ju ingen idé. Annars kunde man inte göra på något annat sätt. Jag tycker nog att jag har haft möjlighet, väldigt stora möjligheter att göra det som jag har velat göra. Och därför finns det också mycket lite som jag ångrar. Sen kan man ju efterhand säga, som jag förmodligen tror att det är det han anspelar på, att 1975, när FNL kastade ut amerikanerna av Vietnam, så kanske man förväxlade den segern med när de röda khmererna gick in i Phnom Penh ett par veckor innan, och så också det som en seger. Och det tror jag nog är en av de sakerna som jag, där det var svårt innan krutröken skingrades att se vad som verkligen hände. Tiden var ju också full av propaganda från olika håll, och det var svårt att riktigt veta vad som var sant och inte sant. Det är nog en av de sakerna där jag önskar att jag hade vetat mer och kunnat vara mer kritisk när det gällde Kampuchea. Möjligen också när det gällde kulturrevolutionen i Kina. Att jag tror att hela den vänster som jag tillhörde entusiasmerades av kulturrevolutionen. Alltså samtidigt parollerna, va? Det är rätt att bombardera huvudkvarteret, och det är rätt att göra uppror. Alltså, hur bra kan det bli när man är 20? Det kan inte bli mycket bättre, va? Det är klart man ska bombardera alla högkvarter och att det är rätt att göra uppror. Hur det sen ser ut bakom kulisserna kanske bättre beskrivs av Mao Zedong, som säger: för att göra omelett måste man knäcka ägg. Och jag tror de knäckte en jävla massa ägg i kulturrevolutionen.
Sen har jag läst att Hoola Bandoola Band inte var något liksom politiskt band från början. Jag ska ta ett citat till här som du själv har skrivit. Hoola Bandoola Band var inte ett politiskt band. Vi var ett popband som ville spela låtar som lät som The Band, Bob Dylan, Beatles och Crosby, Stills and Nash. Vi ville hamna på topplistorna och göra succé och bli berömda och fixa brudar. Och det är väl ganska vanligt när liksom unga killar bildar band i sig. Så, men när och hur och varför kom engagemanget liksom? I en kortfattad version.
Ja, hur, det var svårt det här. Nej, men jag har precis gått igenom, eftersom jag hade uppskrivit ett blogg som jag hittade, vilka låtar vi spelade med Hoola när vi började. Och det var till 95% engelska låtar. Sen påverkades vi av tiden. Jag påverkades av tiden. Jag började skriva egna sånger. De var på svenska. De skulle säga någonting annat än de engelska låtarna. Och vi blev nog i en process, både min personliga process, jag hade fullt med kompisar som var politiskt aktiva som påverkade mig, tiden var väldigt politisk, process i bandet som mer och mer från att ha varit en samling musiker styrda av mig blev någon sorts oerhört mycket mer demokratiskt kollektiv. Och vårt förhållande till publiken som förväntade sig saker, frågade saker, ställde krav och tyckte saker. Hela den processen gjorde att vi blev ett politiskt band. Och det borde naturligtvis också på att vi alla då påverkades av tiden och det var en politisk tid. Och vi lyckades kanalisera och uttrycka det i text och musik.
När jag förberedde mig inför den här intervjun så läste jag att Mikael Wiehe har en rätt stor lägenhet där fru och fem barn får plats och gärna också mödrar och svärmödrar. En stor lägenhet betyder rimligen också en hel del saker, prylar och möbler. Jag funderade på hur det här med materialistiska ting går ihop med vänsteridealet, där det är människor och solidaritet som är viktigt och inte saker, speciellt inte statusprylar. Så hur är Mikael Wiehes förhållande till saker?
En del av mitt förhållande till saker är praktiskt. Jag vill ha en stol som är bra att sitta på och en korkskruv som drar upp korken och flaskan.
Ja, men sånt är okej liksom. Alltså, funktionalitet är okej, men liksom saker bara för att... Ja, jag ska inte avbryta.
Mm. Nej, ska du inte göra, för jag har aldrig tänkt på det här förut och nu måste jag försöka formulera mig. Så att, alltså det finns en praktisk aspekt, va? Och den är ganska viktig för mig. Men sen finns det... Mitt hem består till väldigt stor del av saker som jag har fått eller ärvt. Det är ett fåtal saker. Och sen består den av... Det består väldigt mycket av böcker. Alltså, jag läser ganska mycket och jag tycker det är roligt att ha böckerna som jag har läst. Jag lånar också. Men jag köper mycket böcker. Det har gjort att jag har låtit bygga alltså, hyllor från golv till tak. Man kan säga att jag har byggt ett bibliotek, det låter pretentiöst, men det är faktiskt nog sant. Va? Att jag får få plats med böckerna, och det gör jag inte ändå. Sen har jag alltså, en hel del saker som jag behöver i mitt arbete. Va? Alltså, för 10 år sedan när vi var ute och spelade med, eller 11 nu med Hoola Mandoola Band och återförenade oss, så stötte jag på en gitarr som jag tyckte var så himla bra, som kostade mycket pengar. Och jag tänkte, nej, det har jag inte råd med. Och så gick det där och så tänkte jag, men vem ska ha en bra gitarr om inte jag? Och jag lever ju på att spela gitarr. Klart jag ska ha världens bästa gitarr, även om det kostar mer än lika mycket som en liten bil eller ja, begagnad. Men i alla fall. Va? Och så la jag ner pengar på det. Och det, jag har också lagt ner pengar på att restaurera den flygel som min mor hade, som är jättebra. Därför att det kan jag ha i mitt jobb. Va? Så att det är en blandning av saker jag har fått, saker jag har ärvt, väldigt få saker som jag aktivt har skaffat mig. Alltså jag tror faktiskt finns en enda sak som jag köper. Och det är
skjortor.
Det är skjortor. Där kan jag ibland liksom känna att jag påminner om den här Ismelda Marco som var presidentska på Filippinerna, som hade 3000 par skor. Och jag har inte 3000 skjortor, men jag har kanske 50. Eller, jo, det har nog. Alltså, lika bra att köpa. Vita skjortor, det kan man alltid ha. Snygg, vit, enkel skjortor, det kan man alltid ha. Men då köper jag 4. Så varar det i evigheter. Eller de här rutiga skjortor, flanellskjortor på vintern. Men det kan man alltid ha. Men då köper jag 6. Alltså, 6 skjortor. Så att det inte går att klippa. Så, eller nu när jag var i Nicaragua i våras. så tänkte jag, men på Kuba och i Spanien så har de en skjorta, sån skjorta som jag har nu som heter Guayavera. Och som är kortärmad och utanpå skjorta och så är det med broderierna. Och de snyggaste, där är broderierna i samma färg som skjortan. Men det finns också liksom svarta skjortor med gula broderier. De tycker jag blir för mycket. De är jättepraktiska. De är jättebra att ha där nere. Och så köpte jag två stycken när jag var i Nicaragua. Så blev jag så glad för dem så jag skrev ner och bad dem skicka med ett par fler. Och nu har jag plötsligt 8 sådana skjortor. Alltså... För säkerhets skull, va? Och så tänker jag varje gång, nej, alltså nu måste jag använda de skjortor jag har färdigt, va? Men så sliter man den här flanellskjortan, så kan man lämna in dem till någon som vänder kragen, va? Så kan man ha dem i 3 år till, va? Och så,
gör du det då?
Ja, för fan, alltså. Och så då har det ju inte varit kallt, så nu har jag inte kunnat använda mina flanellskjortor, va? Då har jag inte slitit på dem alls i vinter, va? Medan jag däremot har gått i de här kortarmarna hela tiden. Så
att... Det är bra att ha en 6-7 stycken då.
Eller hur?